Varmt välkommen till Digital Snack social mediepodd, Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier.
I det här avsnittet träffar du Cecilia, Josefin, Anton och Tilda, där vi på Digital Snack svarar på era frågor om sociala medier.
Varmt välkommen till Digital Snack. Det här är podden som ger svar på tal om sociala medier. Och Anton pratade ju i början, han sa nu kommer de få en chock när de hör en mansröst i början. Och det är ju ett litet annorlunda poddavsnitt idag. Så vi kan få börja och fråga, hur mår ni?
Jo, men det är bra. Det är lite nervöst faktiskt. Det är ju första gången man är med i en podd.
Exakt. I det här avsnittet kommer ni alltså att träffa några fler social media-specialister som jobbar här på Digital Snack. Så vi kan väl ta en liten presentationsrunda för att ni ska få höra vilka som ni kommer att få lyssna på i den här podden. Och som vanligt så brukar ni ju i alla fall känna igen den här rösten. Och jag heter Cecilia och jag är skapare av Digital Snack, både podden men också byrån. Och på Digital Snack så håller jag främst på med föreläsningar, utbildningar, workshops och coachar företag. Och såklart är er största hejar och stöttepelare, hoppas jag.
Och jag heter Anton Gyllenhammar och jag jobbar som contentspecialist här på Digital Snack. Jag planerar och skapar innehåll som copy och grafiskt material till olika sociala mediekanaler och mestadels kunder inom B2B.
Och jag måste ju undra, vad är det roligaste du gör på dagarna?
Jo, men det roligaste är nog ändå att jag får bli expert på så många olika områden tack vare att jag får jobba mot så skilda kunder.
Som exempel?
Ja, alltså jag hade ju ingen aning om att jag skulle lära mig så mycket som jag kan idag om allt från skrivare till födelsedagskort innan jag började på Digital Snack. Så att, ja, men det tycker jag är det roligaste.
Och den som var kanske mest nervös för den här podden?
Ja, det var nog jag, Tilda Bondesson. Jag är annonsspecialist på Digital Snack. Det innebär att jag gör allt från att planera, optimera, maximera och även utvärdera för våra kunders annonsering på sociala medier. Och där kör vi allt från Meta, Pinterest, TikTok och Google.
Och vad är det roligaste med ditt jobb?
Jo, men att sköta annonsering, det är ju en ständig process med utvärdering och optimering för att man vill få så mycket effekt som möjligt. Så det roligaste är att man faktiskt kan se att det jobb man gör skapar effekt och ger resultat.
Och sista personen här i trion, det är jag, Josefin Segerberg. Och jag jobbar som projektledare och specialist inom grafisk design. Och det innebär att jag planerar våra projekt, men skapar också visuella identiteter till företag och organisationer som vill bygga varumärke.
Så ni hör ju att jag är ju världens tryggaste människa med de här runt omkring mig. Men Josefin, vad är det roligaste med ditt jobb?
Jag spinner vidare lite på Antons punkt här. Jag skulle absolut säga att det är variationen. Man blir så otroligt investerad i alla våra kunder. Så det känns som att man jobbar inte på liksom Digital Snack, utan man jobbar också på 10 andra olika företag. Så ingen dag är den andra lik.
Snyggt. Där har ni gänget och det är nog dags för lite frågestund.
Yes. Och första frågan är om algoritmer. Så jag antar att den är till dig, Cecilia.
Woohoo!
Det är så att gillar bilder undrar det här. Sonen pratar mycket om att alla på TikTok har en sån, om olika tröjor, kepsar, glasögon och så vidare. Han gillar inte så mycket av det han ser, så är det riktade videos till honom för att han har rätt ålder eller för att han har gillat någon av videoserna eller för att alla faktiskt har det. Det sistnämnda tror jag dock inte på, men det börjar bli en dyr historia.
Underbart. Har vi någon ålder på sonen Ville?
Ville är 12 år.
Ville är 12 år. Och det spelar faktiskt ganska stor roll för att besvara den här frågan. För TikTok har faktiskt en åldersgräns på 13 år. Och är man över 13 år så kan man få ta del av egentligen nästan alla funktioner på TikTok. Men är man under 13 år, då får man lite mer anpassade funktioner och innehåll och faktiskt annonser utifrån då åldern. Och då kan det just vara så här att den rullar kanske på med de mest populära i det åldern. Spannet. Men man kan fortfarande rikta annonsering på TikTok. Och algoritmen på TikTok är ju lite annorlunda än på andra sociala kanaler. För här har vi en intressestyrd algoritm. Vilket också innebär att tid är egentligen det som alla saker baseras på. Så beroende på vad man tittar på så spelar det också stor roll in på algoritmen. Vad det är som visas för då Ville. Så det är en blandning av många saker som gör att det dyker upp i flödet för alla egentligen olika personer. Så att alla personer har ett helt anpassat flöde när vi är på sociala medier. Och tips är att hålla lite koll på vad såklart ens barn tittar på i sociala medier. Och TikTok har en så kallad föräldrakontroll där man faktiskt kan gå in och titta på vad ens barn eller följa där de tittar på och tar del av på TikTok. Så det är ett litet tips som man faktiskt kan aktivera, men såklart i dialog med sitt barn. Så en liten tips.
Många bra tips i ett svar där. Jag kör nästa fråga. Vad är fördelarna med att boosta inlägg versus att sätta upp en kampanj på Facebook och Instagram? Och jag tänker att jag bollar den till Tilda.
Ja, jag tänker att jag kan börja med att bara säga vad skillnaden är för er som inte vet det. När man boostar ett inlägg så innebär att man sätter in en viss budget på ett redan existerande organiskt inlägg. För att man helt enkelt vill att det ska få mer spridning. Så att boosta ett inlägg är jättebra om man till exempel känner att ens organiska inlägg behöver lite hjälp på traven för att synas. Det är också väldigt enkelt att boosta inlägg, så det passar perfekt för den som kanske inte har så mycket tid eller inte riktigt har kunskapen för att sätta upp en hel annonskampanj. För en annonskampanj är lite mer avancerat, men man har en betydelse.
Men lite mer avancerat, så vi som inte jobbar lika mycket med annonsering som Tilda gör säger att det är ganska väldigt mycket mer avancerat att göra en kampanj. Jag bara flikar in det.
Okej, ganska mycket mer avancerat. Men man har så otroligt mycket möjligheter här. Så har man tid att grotta in sig så tycker jag verkligen man ska göra det. Här har man möjlighet att skapa mer anpassade målgrupper. Man kan skapa flera annonser inom en och samma kampanjmålsättning. Och i en kampanj kan man då samla alla annonser under en och samma som har samma mål för att till exempel driva trafik, och man kan hela tiden optimera och utveckla den här kampanjen.
Så vill man helt enkelt ha mer utav sin annonsering, då ska man gå en utbildning med Tilda.
Ja, och det är också så att om man ska boosta de här inläggen, det är som sagt också ett jättebra sätt att komma igång med annonsering. Så det är ofta ett bra steg att börja. Men sen tycker jag absolut att man ska grotta in sig i Ads Manager.
Det är en bra grej att göra både och. Alltså, även om man är duktig på att göra kampanjer, ska man fortsätta också boosta inlägg? Eller är det liksom?
Ja, här kan också bero lite vad man har för mål. När man boostar inlägg kanske man kan jobba lite mer varumärkesbyggande och skapa lite mer räckvidd till ens konto. Medan om man till exempel vill jobba med att driva trafik till sin hemsida, kanske jag skulle sätta upp en mer annonskampanj. Så här får man också överväga lite vad man har för slutmål.
Mm. Bra svar. En annan fråga kommer här om räckvidd och interaktion. Och frågan lyder, varför får vissa Facebook-inlägg med mycket interaktion mindre räckvidd än andra inlägg som har fått mycket mindre interaktion? Ska det inte gå hand i hand? Det händer varje månad när jag kollar igenom månadens inlägg och det kan skilja sig mycket. Har lärt mig att interaktion leder till mer räckvidd, men det visar inte statistiken alltid. Tack för svar. Ha, så intressant och bra fråga.
Verkligen. Jag skulle säga så här att antalet interaktioner är ju ett lite förenklat sätt att mäta total effekt. Det beror på vem som interagerar. Framförallt på plattformar som Facebook och LinkedIn, där vi har en spridningseffekt som inte finns på Instagram. Så har personer som interagerar ett stort nätverk eller många vänner, så får inlägget större potential att nå just en ny målgrupp. Och lite samma är det på Instagram. Där kan sådana saker som hashtags eller själva bildanalysen som görs göra att du når ut till en större målgrupp som då inte är dina följare. Och då får inlägget mer spridning. Exempelvis har vi sett exempel på inlägg med över 190 interaktioner som fått strax 1600 i räckvidd. Samtidigt som ett annat inlägg som bara har fått 170 interaktioner har fått mycket högre i räckvidd. Så man kan säga att interaktionen snarare är ett bra mätvärde för att se hur många av dem som såg inlägget, som tyckte att det var så pass intressant, värdefullt eller relaterbart, att de faktiskt gjorde något med det.
Och vi pratar ju väldigt mycket om det här att alla interaktioner är ju lika mycket värda i liksom statistiken. Det spelar ju egentligen inte så stor roll om någon kommenterar eller sparar eller bara gör en like. Det har samma värde. Men strategiskt för oss när vi utvärderar posterna så väger en sparad post för oss mycket mer än en like. Så precis som du är inne på, Josefin, så interaktion är ju en liksom större del av en större utvärdering gällande effekten.
Och vill man veta mer om det här så har ju vi ett pinnat inlägg på vår Instagram-profil där vi berättar mer om just det här med att mäta effekt i sociala medier versus att titta på statistik. Så kolla in det om det låter intressant.
Då kör vi vidare med nästa fråga som kommer från Elin. Hon vill använda Instagram för att få fler konverteringar, bokningar i det här fallet. Så frågan lyder: häng med nu är det många frågor i en fråga här. Hur når jag ut bäst organiskt på Instagram och Facebook så som algoritmerna ser ut just nu? Finns det några knep, till exempel att tagga folk man känner och be dem kommentera? Jag driver företaget Elin Hillangs Studios och vill använda det som en kanal för att få fler bokningar till mina skådespelarkurser. Är Reels rätt väg att gå? Eller ses det bara av folk utan att leda till målet om fler bokningar? Hur når man ut bäst på Facebook? Förut tyckte jag att Facebookgrupper eller event var bra, men känns inte som det är lika aktivt längre. Var är alla nu och hur gör man för att bli sedd?
Ja, i vilken ände ska vi börja? Jo, vi kan väl säga så här att just nu så ser vi att man har gått ifrån Reels mer och mer liksom back to the basics och till grunden i det som Instagram faktiskt byggdes upp på, nämligen bilder. Och det innebär ju att innehåll kommer viktas lite mer lika framöver, när det tidigare kanske har varit en lite mer tyngre vikt mot Reels-hållet som du är inne på. Men nu är det ju mer kanske då din målgrupp som kommer att avgöra vilken typ av innehåll som passar just din verksamhet och dina kanaler bäst. Och även vad du säljer. Så säljer du produkter som bidrar till en mysstämning så kanske bildformatet kan ge bäst effekt. Men om din tjänst är mer kunskapsbaserad som det är för Digitalsnacks del, så kan karusell- eller videoformaten passa bättre för att paketera informationen till dina läsare.
Och jag skulle också säga att det är superviktigt att med sig att liksom hur algoritmerna på sociala medier funkar, vilka format eller plattformar som är aktuella just nu, kommer alltid att förändras. Och just därför är det ju att faktiskt lära känna sin målgrupp till grunden. Vilka är det man vill nå? Vilka beteenden har den? Och vad är det som de värderar? På så sätt är det ju lättare att nå dem även när förutsättningarna på sociala medier förändras. Jag kör vidare på nästa fråga. Och den gäller LinkedIn. Frågan lyder: vi pratar om att skaffa LinkedIn på mitt jobb, där vi säljer märkeskläder, bland annat kostymer. Gissar att jag som marknadsansvarig får den pucken. Vad ska jag lägga ut där förutom jobbannonser? Hur skiljer sig inläggen där från till exempel Instagram? Cecilia.
Ja, jag är ju kanske en av den som gillar LinkedIn mest av alla på Digital Snack. Vilka är era favoritsociala medier förresten? Nu bryter vi om en annan intern fråga, Josefin.
Ja, men som grafisk designer måste jag säga att Instagram ligger varmt om hjärtat. Men TikTok har också klättrat upp på stegen. Det måste jag säga. Det är favoriten.
Ja, om jag skulle välja en så väljer jag nog Instagram för att man kan använda det till mycket. Man kan ha det som fotoalbumfunktion, man kan växa som varumärke, man kan ha kontakt med sina vänner. Så att jag gillar Instagram.
Och det som är så himla bra med sociala medier och de olika plattformarna är att alla har såna unika koncept där man kan finna något roligt i alla. Men om jag också måste välja en så håller jag mig också lite till Instagram. Men jag tror ändå att jag spenderar mest tid på TikTok, så det är en liten svår balans där.
Ja, ni kan nästan lista ut vilken generation vi tillhör och vilken ålder vi har nästan på vilka sociala kanaler som gillar. Men till LinkedIn-frågan. Och det som jag tycker är spännande med LinkedIn är att vi har en, alltså många har en förutfattad mening på LinkedIn. Att så fort vi ska ha en företagsprofil på LinkedIn så ska den vara jättestel. Och det är bara jobbrelaterade jobbsökningsannonser. Men egentligen skulle jag säga att där du lägger ut på Facebook eller det vi tänker skulle anpassa sig eller vara bra för Facebook är det som funkar väldigt bra på LinkedIn också. Med det sagt så är LinkedIn också skiljer sig framförallt att skapa inlägg ganska mycket, för inläggsformaten funkar lite annorlunda där. Exempelvis så funkar video ganska lyckas så illa, om vi tittar på generellt sett vad som händer på sociala medier, så är LinkedIn lite isolerad i sin egna bubbla där med sina inlägg. Och där finns ingen möjlighet att göra karusellposter på samma sätt, utan man bygger PDF-filer istället. Men möjligheterna skulle jag säga med LinkedIn är att man kombinerar företagssidan med sin personprofil och får därigenom en otroligt bra effekt. Och det är inte lika många som skapar innehåll på LinkedIn, så man har också därigenom en bättre liksom, möjlighet att nå ut. Men inte satsa heller bara på en kanal och är alltid liksom, en och samma. Då brukar vi säga alla ägg i en och samma korg. Utan det är bra att bredda och titta på hur alla kanaler kan vara unika.
Ja, men det är precis som du säger, men också som på precis alla andra sociala medier så gäller det faktiskt att hitta ett specifikt syfte varför man ska finnas på just den kanalen.
Ja, och sen har vi en fråga om Snapchat här. Och den lyder så här. Snapchat fattar att det mesta är för kommunikation mellan två parter i skrift och bilder och selfies. Men det verkar som en hel värld utöver detta som inte jag riktigt fattar vitsen med. Vet att Shazam och växtbildsök finns. Jag tar gärna till mig om någon guide eller förklaring av appen.
Det här är faktiskt en lite extra kul fråga. Eftersom det faktiskt redan finns ett poddavsnitt där vi pratar om just det här. Där Ludvig Nilsson från Snapchat gästar oss och berättar om hur man som företag faktiskt kan använda sig av Snapchat.
Och Snapchat, det nämnde inte jag, men det är faktiskt en av mina andra favoritsociala medier som jag använder mycket privat och kanske inte så mycket businessrelaterat. Och det är kanske därför man också har en bild av Snapchat, att man delar mest liksom, bilder mellan sina vänner och liknande. Och det som också är unikt med Snapchat är att man oftast tar till Snapchat när man firar saker, när man delar med sig av saker till sina kompisar och sådär. Så att företag finns där utan att behöva vara närvarande ibland, för att vi skickar när vi provar någonting i en butik och skickar till våra kompisar om den passar oss. Så Snapchat finns en del av vår köpprocess fast på ett helt annat sätt. Men företag kan ju också finnas där genom att skapa annonsering till exempel och vara liksom relevant. Och poddavsnittet heter för övrigt Lyckas med Snapchat som företag. Och det finns ju på iTunes och Spotify, eller där poddar finns brukar man säga.
Just det, där poddar finns. Och när vi ändå har Snapchat på tråden här så har vi även en till fråga. Maria som har lyssnat på avsnittet som vi precis nämnde. Och hennes fråga lyder så här. Hej, jag lyssnade på poddavsnittet Lyckas med Snapchat för företagare. Fundera på om annonsering på Snapchat funkar bäst för större nationella företag eller om också lite mindre företag, kanske till och med en regional organisation kan nå ut här. Stort tack för många intressanta och bra poddavsnitt, hälsar Maria.
Det som är återigen unikt med Snapchat är att vi använder Snapchat när vi är glada, lyckliga och det är ett väldigt positivt socialt media. Och det gör också att när man som företag som kan nyttja sociala medier på ett bra sätt hamnar väldigt nära sin målgrupp. Och de som jag ser skulle ha en väldigt, förutom stora internationella varumärken, som faktiskt skulle kunna lyckas väldigt bra med Snapchat, med sin närvaro, är organisationer som kanske jobbar mycket med hälsofrämjande insatser. Vi coachade exempelvis RFSL, och sådana organisationer är toppenbra att finnas i flödet där man är lite mer sårbar kanske än andra sociala kanaler. Så absolut så tycker jag att det skulle vara ett jättebra sätt att nå ut till sin målgrupp.
Nu tänker jag att vi går från Snapchat in till Instagram, där vi fått ganska många frågor gällande osynliga hashtags på Instagram. Vart har hashtagsflödet tagit vägen och varför ser man inte hashtaggade bilder längre?
Ja, precis. Och det verkar ju som att flödet som heter senaste är borttaget. Och om det är permanent eller inte, det är ännu oklart. Men som det ser ut just nu så finns det endast populära hashtags som man kan sortera på.
Ja, och det har ju ställt till det en del. Jag fick ett panikmail från en brud som hade haft ett bröllop nu i sommar. Och då hade haft en hashtag som inte var unik, för det var flera som hade använt liknande hashtags på liksom andra tidigare bröllop. Och helt plötsligt kunde inte hon se. Då hade de säkert haft hashtaggen på alla så här bröllopsprogram och liknande. Men eftersom det bara syntes populära flödet så var det kanske något annat bröllop som hade hypats förra sommaren som istället syntes. Så att man inte kunde se liksom alla bilderna som alla hade taggat med. Och det är ju lite synd. Men vi kanske kan ge lite så här plåster på såren. Finns det något annat sätt som vi skulle kunna tipsa om när det här senaste hashtag-flödet är borta?
Men som du är inne och nosar lite på så är ett tips att använda en unik hashtag. Att verkligen tänka till när man väljer en hashtag så man inte har någon mer brud som snor samma hashtag. Och då har man ju större chans att bli synlig just populärfliken som ännu finns kvar. Ett annat tips är ju att inte glömma andra funktioner som finns på våra sociala medier. Exempelvis kan man ju skapa en privat gruppchatt och skicka bilderna där. Eller använda sig av taggningsfunktionen. Då samlas ju bilderna istället liksom in på filerna under taggningsfliken.
Och ett tips som Claes från Hammi hade i förra podden, i tidigare podd, var att man skulle kunna starta en Hammi-tråd där alla lägger in sina videos. Så att det, man kan tänka utanför Instagram-hashtag-boxen lite och se vad finns det andra liksom, för tips och verktyg som man kan göra istället. Men på tal om hashtag så är en fråga som har dykt upp hos oss är ju om man ska fortsätta lägga kommentaren som first comment eller om man ska lägga den i posten. Och det där känns som att det har varit lite så trend fram och tillbaka. Hur tänker ni?
Jag tror att om vi kollar till exempel på TikTok så blir det, alltså där är det ju så vanligt att man ser hashtagsen och det ingår liksom beteendet man blir inte rädd för när man ser hashtagsen. Det är ofta där vi har haft som argument till att lägga dem i första kommentaren istället. Att man inte vill att hashtagsen ska ta uppmärksamhet från vad man liksom, budskapet i copyn. Men nu blir det vanligare och vanligare att man faktiskt ser det i ja, men de bredvid varandra och man stör sig inte på samma sätt. Så jag tror precis som du att det kommer att bli vanligare att man bakar in det i budskapet, i captionen.
Ja, antingen att man bakar in eller att man gör. För på TikTok är det ju väldigt vanligt att man lägger dem i botten. Och det känns som att beteendemönstret just nu är att vi lärt oss att se dem där. Så att det inte är lika störande längre, precis som du är inne på, att se dem i captionen. Så att first comment kanske är lite i det forna tiden nu. Och vi går mer mot att lägga dem i caption.
Då går vi vidare till nästa fråga. En annan vanlig fråga som vi får väldigt ofta, det är vilket typ av konto man behöver ha på Instagram. Ska det vara kreatörskonto, företagskonto eller privatkonto? Kan vi kanske berätta lite kort om dessa?
Ja, det kan vi absolut göra. Och om vi börjar i ena änden av spektrat så har vi då personliga konton. Och de får ingen statistik till sig eller har någon möjlighet att skapa annonsering. Så de är ju främst och endast för personligt bruk. Och sen då i andra änden av det här spektrat så har vi då företagskonton som har tillgång till annonsering och kan annonsera på plattformen. Och så har de samtliga företagsfunktioner. Då är det även så att vissa tredjepartsverktyg kan kräva ett företagskonto för att ens fungera. Men emellan de här två, personligt och företagskonto, så har vi även kreatörskonton som är en slags hybrid mellan personligt och företagskonto. Där får du tillgång till statistik så du kan följa upp det du lägger ut och du får även tillgång till samarbeten. Och det här passar ju jättebra för entreprenörer, kreatörer och även influencers.
Bra förklarat! Jag tycker att vi avslutar med en riktigt viktig fråga. Nämligen, vilka nyckeltal ska man följa upp i annonsering versus organiska poster? Och hur ofta? Tilla.
Om vi börjar prata lite om annonsering så beror det helt på vad man har för slutmål med annonseringen. Alltså vad man ställer in för resultat när man sätter upp sin kampanj. Och här är även viktigt att jämföra med samma målsättning. Så du kan inte blanda och jämföra olika målsättningar med varandra. Så till exempel om du har en trafikkampanj där ditt mål är att få trafik till hemsidan, då är det viktigt att kolla på nyckeltal kopplat till just trafik, till exempel klick eller klickfrekvens. Medan om du sätter upp en videokampanj, där spelar ju inte klicken lika mycket roll, utan här vill du mer titta på videovisningar, hur länge de har tittat på och så vidare. Eller till exempel kostnad per resultat. Och sen pratar vi lite om hur ofta man ska utvärdera. Och här brukar vi säga att varannan vecka brukar vara bra. Och det är helt enkelt för att om du gör någon form av förändring då vill du ju låta algoritmerna hitta rätt och låta dem arbeta lite innan du kommer med nästa förändring.
Så det är alltså inte bra att göra för många förändringar för fort?
Nej, för det handlar helt enkelt om att då stör vi algoritmerna, de får börja om från början och vi hinner aldrig utvärdera och se om det har faktiskt funkat det vi gjort eller inte.
Mm. Ja, spännande. Och när det kommer till organiska så får vi faktiskt inte in lika mycket data som vi faktiskt får i annonsering. Så där kan vi ju mäta och titta och optimera kanske varannan vecka som du var inne på. Och det är svårare när det kommer till organiska. Och perioden vi jämför här är ju också väldigt, väldigt viktigt. Är det rimligt att jämföra tidigare period? Säg att man jämför en månad och så jämför med månad innan. Det kan skilja sig otroligt mycket om man säg har en stor Black Week-kampanj. Då kanske det är mer rimligt att man jämför med året innan för att förstå effekten av det man gjorde i år. Så det spelar väldigt stor roll vad det är man tittar på, hur tillförlitlig datan är. Och därför när det kommer till organiska så är det bättre att titta på en längre period som ett kvartal, ett halvår för att faktiskt kunna ta riktigt bra beslut baserade på just den datan man ser.
Ja hörni, och det var alla frågor vi hade för den här gången. Stort tack till alla som skickade in sin fråga. Och ni vet ju om att ni alltid är välkomna att höra av er till oss via sociala medier.
Och tills vi hörs igen.
Tack och hej!